Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangspodden, with Alexander Perleros.
En person som jag tycker är väldigt intressant och spännande, det är Therese Lindgren som vi ska lyssna på nu. Hon är en av Sveriges absolut största influencers. Hon har blivit vald till en av Sveriges mäktigaste personer som påverkar mest. Ja, hon är väldigt intressant. Och hur har hon byggt upp allt det här? Hur har hon byggt upp en så otroligt stark följarbas, otroligt stark engagemang? Det ska vi få reda på nu. Hon startade också In The Beauty för runt 5 år sedan och nu så har hon gått ut med att hon har sålt det. Hon har ett starkt intresse för djur som jag också har. Hon är jourhem till marsvin, hamstrar, hundar. Vi går in på influencers makt, hennes samhällsengagemang, fobier och panikångest. Självförtroende, självkänsla, prestation och även barnfrågan där hon har valt att hon helt enkelt inte vill ha barn. Mycket annat och detta i det här avsnittet. Hoppas ni gillar det med Therese Lindgren.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Mr. Miss Framgång själv, Therese Lindgren.
Tack, Alexander.
Superroligt att ha dig med. Vi träffas förut i podden. Och det är alltid, jag har ju läst din bok och du har 2 böcker har du ju. Och gör massa saker konstant hela tiden. Så jätteroligt att ha dig med.
Kul att få vara med tredje gången.
Tredje gången? Wow.
Hur länge har du haft podden?
Det är över 7 år.
Oj. Det är helt otroligt. Jag tycker det är jätteimponerande.
När började du med din YouTube? Var det 2016?
Nej, ja, 2000.
Nej, 2013 var det va?
Ja, 13. Så att det är många år det också. 9 år.
Det är 10 år nästa år.
Mm.
Det är så, alltså YouTube, jag har stor respekt för det. Det är så mycket jobb.
Ja.
Det är planering. Jag vet också vilket jobb du gör med planering av alla avsnitt. Sen är det klippningar. Och sen är det hitta på nya grejer. Och sen är det liksom tusentals videos som ska ut. Och det är så otroligt mycket jobb.
Ja, men det är också det absolut roligaste jag vet. Det är det verkligen. Så att det är inte jobbigt överhuvudtaget, utan jag är bara så glad över att jag får jobba med någonting som är så roligt.
Vad gjorde du i början då som du liksom har försökt bibehålla under alla dessa år?
Jag läste ju alla kommentarer. Och jag svarade på nästan alla kommentarer. Och all min lediga tid så satt jag och skrev med de få som började följa mig där i början. Jag ville liksom veta allt från var de bodde och vad de brukade titta på YouTube och sånt där. Så att det var verkligen ett genuint intresse och nästan en vänskap som växte fram till en början. Och det går jag alltid tillbaka till när motivationen svajar.
Och till den här liksom djurbiten. Du har ju också, du är ju jourhem och har haft det att vara ett marsvin hemma hos dig, eller hur? Hamstrar.
Ja. Ja.
Berätta vilka djur och vad menas med att man är jourhem till djur?
Det finns olika organisationer som hjälper till att omplacera djur, till exempel djur som kommer från länsstyrelsen som är vanvårdsärenden, men också djur som bara behöver omplacering för att familjeförhållanden har förändrats. Och en sån organisation heter Smådjurschansen och den organisationen hjälper jag som volontär. Och det betyder att jag då är ett jourhem och tar hand om hemlösa djur som antingen är vanvårdade eller som kommer från en familj som inte kunde ha kvar dem längre. Och jag har haft de flesta djur, jag har haft i alla fall alla smådjur, så här kaniner, marsvin och chinchillor och råttor och sådär. Men också, jag tror jag har haft 7 eller 8 stycken hundar också.
Jaha! Wow.
Och det är jätteroligt. Det är väldigt, väldigt... Alltså det ger en väldigt mycket. Det måste ju du också känna nu när du har adopterat en hund. Ja. Det ger ju jättemycket alltså att man gör en god gärning för ett djur som inte har en självklar framtid.
Ja, det är ju så här att man... att det liksom är ett liv. Man har möjlighet att förbättra ett liv. Och så vi har ju en blandning på en Jack Russell och Chihuahua som heter Doris. Det var inte alls meningen att vi skulle ha en hund. Men det blir ju inte alltid så som man tänker. Och då så var det en kompis till mig som hade varit på Lidl och handlat. Och då var det en liten resväska. Så här, som det bara pep på. Någon så här riktigt sliten väska liksom. Så låg där mitt på parkeringen. Som du bara pep från. Och han bara, vad är det här för någonting? Och bara öppnar den. Och sen var den här lilla, du såg ju henne i början lite grann. Mm. Den här lilla hunden var där i. Du vet, så här, jättevarmt ute. Den hade inte klarat sig många timmar i den där. Och sen bara instängd i en resväska. Här i Spanien är de också riktigt vidriga mot djur. Alltså de har ju så här en helt annan tänk kring djurspanjorerna än vad man har i Sverige. Men då kom den hem och sen så var jag hemma hos honom på lunch och då så visade han mig den här. Då kom Doris då så här och ja, och sen bara så. Alltså är han här nu, vart här några månader. Och så här, och du har haft allt möjligt. Berätta någon story om något djur du haft hemma som du tyckte var jobbig eller märklig.
När man är jourhem så är det ju lite olika villkor beroende på vilken organisation man är jourhem genom. Men en gång så hade jag till exempel en hund som bodde hos mig i 8 månader. Och 8 månader är ju väldigt lång tid. Då blir det ju verkligen en familjemedlem. Och då var det väldigt jobbigt när den hunden flyttade efter 8 månader. Så jag har dels varit med om några sådana djur som har varit jättetuffa att skiljas från. Vid ett annat tillfälle så tog jag emot en kanin som var... Den hade rymt och sprang lös och hade levt i skogen i ett halvår eller hur det nu var. Och den började helt plötsligt föda bebisar. Och jag visste inte att den var gravid. Och bebisarna var döda.
Just det. Oh,
och det shit. Var också, alltså det var jätteläskigt för att de där bebisarna fastnade in i magen och kom inte ut så att vi var tvungna att åka till veterinären och sådär. Så att det har varit läskigt och det har varit jobbigt och det har varit tufft. Men det är alltid värt det. Men kan inte du berätta i podden om att du har besökt sånt här hundkälter nere i Spanien?
Ja.
Det är ju jättespännande. Det skulle jag så gärna vilja besöka.
Ja, det var ju... Alltså jag började gråta när jag var där. Det var inte alls
meningen. Gjorde du?
Nej, men alltså det var så... Eller jag fick verkligen hålla mig för att inte göra det. För att det var så... Jo, men så här. När vi åkte till AAA, som det heter, så tog jag med Elvis och Doris. Då kom jag dit och då så började det med sig. Jag bara, det var märkligt där. Alltså först är det ju så här, det är så varmt. Det är uppe i bergen. Alltså att det är så varmt så att det är så här... Nej, men det är så otroligt varmt. Man kan knappt gå ute för att det bara steker. Och sen är det sån här liksom, sand där uppe. Och så här gamla... Men det går typ inte att det växer någonting där för att det är så varmt där uppe i bergen. Liksom. Det ser ut som en typ nästan en någon typ av savann. Men i alla fall, så där är AAA. Det är alltså det största stället här i Marbella. Där det kommer men katter och hundar framförallt. Och då så märkte jag så här, att det var bara skjul. Det såg ut som att jag kom till en korpstad. Och då var jag så här, gud vad det här var... Gud vad det såg liksom extremt liksom taskiga förhållanden ut. Vi har byggt så här med så här... så här, som man skulle åka någonstans och se en riktig korpstad. Men sen, där ligger någon plast och där var det något annat. Och där var någon grön... sen grönt hönsnät som var runt ett gäng. Och då kom vi in dit och då var det ju hundar i massa sådana här egengjorda burar. Kunde vara liksom 4-5 stycken på kanske någon kvadratmeter bara att de satt i. Och då är det kokhett. Det är inte så att de här är conditioned direkt. Och det var så här, det var 500 hundar och runt 450 katter som var där uppe. Alltså förstår du, närmare 1000 djur i burar som, du kan tänka liksom hönsburar, men snäppet större. Men alltså det var så mycket djur och det var någon som hade, och tänk bara att de här gör det här på volontärarbete, de som var där. Så de tycker det är förskräckligt. Och jag gick där med Doris i handen och Elvis och det var hundar som skällde, det var hundar som ylade, det var hundar som skrek, det var så här... katter som gormade. Det var så här, okej, okay, här och allt drivs på volontärarbete. Och Doris då, hon kom först till AAA, hon registrerades där som hemlös så att hon skulle vara där, men sen hade min kompis hemma henne så länge och sen var ju jag där på lunchen och tog henne, så att hon hamnade aldrig där. Men att ett liv ens ska behöva vara där. Och sen när vi gick runt där liksom, så var det så här, du vet, någon hund hade inte ett öga och bara var helt utgröpt. Och någon annan kunde inte gå. Någon annan hade fått någon så här skabb över hela kroppen. Men de har inte råd att skicka den. De har inte, liksom, tänk att ta hand om 1000 djur. De har inte råd att lösa det. Och de hade inte tillräckligt mycket pengar så att de skulle kunna bygga ut ännu fler burar. Så att de är tvungna att trycka in så många. Och de är så att de vill göra mera. Men de har inte pengar, de har inte resurser, de har inte folk som jobbar. Och här i Spanien som sagt, folk beter sig som skit mot djur. Alltså det kom precis en lag hit i Spanien att man måste behandla djur som en familjemedlem. Bara för att folk är så här, alltså du kan inte låta den bara sova ute och stå som ett securitaslarm. Och bara stå och skälla på allt hela tiden. Och sen slänger ut någon mat någon gång liksom och bara har den som ett förlängt securitas. Alltså folk behandlar dem, slår dem, sparkar på dem. Det är väldigt så här tuff jargong. Och så, bara så här att de bara lägger den i en väska. Alltså, riktigt så är det inte i Sverige på det sättet. Men här hör man och sånt konstant hela tiden. Det var en kompis till mig som hittade, jag tror, 3 stycken valpar i en påse i soporna som levde. Och så här, och sådana historier hör hela tiden. Det är ett helt annat...
Usch.
Helt annan kultur kopplat till just värdet på det. Liksom så här. Och det är de där 3 valparna, om man hittar dem, de är inte döda, då kommer de till AAA. Och då fattar du hur mycket djur som kommer varje dag dit. Alltså. Det är så mycket djur. Och då så var det var väldigt tufft att se. För då var de så här, du vet, du får också en känsla, Therese, du vet, man vill göra mera. Men man känner sig stressad att man inte så här, sådär. Så ja, det var väldigt speciellt alltså. Det var så mycket tuffare än vad jag trodde. Och sen har de en gång, varje vecka har de en grej som heter typ så här 10 minutes walk eller något sånt där. För att de får gå ut en gång per vecka, typ 10 minuter.
Nej, men Gud.
Då kommer, varje lördag kommer volontärerna, de instängda burarna resten av veckan. Då kommer de här volontärerna varje lördag och går ut. Men tänk 1000 djur att gå ut med. Mm. Och då går de en liten runda på någon jävla torr sandplätt som de får gå upp med så här, typ 10 minuter. The 10 minutes walk kallar de den. Och de gör sitt bästa. Förstår du?
Mm. Ja. Nej, alltså det är så mörkt. Och jag kan tänka mig att problemet är så stort. Alltså låter det som det på dig, att det är så stort utbrett. Man vet knappt vart man ska börja. Hur får man liksom bukt på ett sånt problem? Det handlar väl om att till att börja med ändra djurs status i hela samhället. Och hur gör man det?
Mm. Men jag tänkte i alla fall en sak i alla fall. Och det är jättekul att du tar upp det här, Therese. För att jag satt och pratade med hon som var president där i alla fall. Och då sa hon så här, nej, men vi gör så... För jag frågade vem är som liksom ansvarar för allt och bestämmer här. Och sen satt jag och pratade med henne. Och hon var också väldigt frustrerad. Men så här, driven, hon tillägnade sitt liv till det här, till det absoluta liksom minimumlön. Alla som jobbar där är ju volontärer eller går på det absoluta minimum, så att hon brinner ju för det här och så. Så då tänkte jag så här att nej, men jag skänker 100 000, eller Framgångspodden skänker det, så att kan man bygga upp lite mer sån här skjul och allt möjligt. Det finns så mycket saker att göra där, men bygga upp. Jag tror att det kommer göra en skillnad i alla fall för ett gäng individer här. Och alla ni också som lyssnar på det här, jag lägger en länk här i poddbeskrivningen. Så att om ni skulle vilja skänka några kronor, 10 kronor, 100 kronor, 500 kronor eller vad det nu än är, så kommer allting gå direkt dit. Och vi kommer också, jag lägger upp bild med henne och informerar mer om det här sen. Men jag kommer i alla fall att, ja, man får göra det man kan. Men du, berätta lite grann, prata lite om influencers och liksom influencers makt, samhällsansvar. Nu kom det ju en grej i Finland också, att man ser bland annat så här influencers som en samhällsviktig funktion.
Mm.
Och så här, det är ju opinionsbildare nu som har ett makt, som har ett ansvar, och du är ju en av de i Sverige som har varit med liksom längst och störst under hela den här resan. Berätta ditt tankar kring det här.
Jag tänker att influencers har en stor möjlighet att påverka. Dels möjlighet att påverka de som man, alltså ens följare såklart, genom vad man säger på gott och ont. Vissa väljer att använda den makten till att kränga saker. Man kan också använda den till att sprida information, starta insamlingar som du gör nu till exempel. Så att man kan ju använda den makten eller påverkansmöjligheten på många olika sätt. Men man kan ju också använda den makten till informationsspridning, eller alltså sin kanal till informationsspridning, genom att till exempel jobba tillsammans med myndigheter eller andra organ och hjälpa till på det sättet. Och jag tror att det är utav den anledningen som man i Finland under pandemin klassade influencers som att de hade en samhällsviktig funktion, för att de kunde hjälpa till att sprida restriktioner och annan information. Och jag tycker det är en jätteintressant utveckling som man, jag förstår såklart att det kan vara skrämmande också liksom att influencers ska involvera sig i det politiska spelet kanske, men jag tror framförallt att man ska se det som en jättestor möjlighet. Det finns ju ett väldigt stort intresse till exempel bland unga. Det är väldigt många som är väldigt intresserade av samhällsfrågor, som har otroligt mycket bra tankar och som vill engagera sig, men som inte konsumerar traditionella medier på samma sätt som den äldre generationen gör till exempel. Och då blir det lite som att de blir utanför diskussionen. Alltså när de är inte involverade. Det finns som ett digitalt utanförskap som drabbar dem, trots att de är digitala i den allra högsta utsträckningen. Det tycker jag är intressant.
Är det här en viktig puck som gör att du nu 10 år senare fortsätter att gasa på? Liksom?
Definitivt. tack vare att jag har jobbat som influencer så länge så har jag mött väldigt mycket människor som befinner sig i olika samhällsskikt och som befinner sig i olika delar av världen, men också som befinner sig, alltså som tillhör olika minoriteter. Jag har fått träffa människor som jag aldrig skulle ha fått träffa i annat fall. Och tack vare det så har jag också insett att det finns, alltså det finns ett behov av att vi som privata personer lyfter mycket problem och typ påverkar och opinionsbildar politiker och företag. Till exempel som nu när jag har slutat att marknadsföra fast fashion. Jag har
berätta lite grann om det där. Det är jättemånga till mig också som har skrivit att de tycker det är fantastiskt att du har gjort det. Men berätta lite grann för alla de som inte vet vad det är.
Jag slog ihop mig med en tjej som heter Johanna Leijman som sitter i klimatrådet bland annat och som är jätteduktig på alla hållbarhetsfrågor. Och vi tog tillsammans fram en lista med hållbarhetskriterier. Så att när ett företag som jobbar med mode kontaktar mig så säger jag så här, jag jobbar jättegärna med er. Om ni kan uppfylla den här listan med mina 10 krav eller hållbarhetskriterier. Och då är det allt från då är det allt från att jag vill att de ska kunna berätta hur mycket utsläpp som deras företag släpper ut och om de har en plan för att de ska släppa ut mindre koldioxidutsläpp. Jag vill också att de ska ha undertecknat det här avtalet i Bangladesh ifall det är så att de tillverkar sina kläder i Bangladesh och att de som tillverkar kläderna också har möjlighet att, ifall de vet om ifall deras anställda i fabrikerna har vad de har för lön och ifall de har möjlighet att bli fackligt anslutna etc.
Är det många som tillverkar i Bangladesh eller?
Ja, väldigt många.
Och det är jätteproblem där?
Ja, det var bland annat en väldigt stor olycka för ett par år sedan där det var ett stort varuhus eller en stor fabrik som brakade samman för att det var för dålig säkerhet helt enkelt. Och det är ju väldigt, väldigt få som ens tjänar en levnadslön. Alltså de tjänar så otroligt lite pengar. Och att göra en sån här lista med hållbarhetskriterier, det är ju att det sänder ju både en signal till de som följer mig att ställa krav på vart man köper sina kläder, men det sänder också en signal till andra influencers i branschen som kan använda sig av samma lista som jag har satt ihop eller som kan göra en egen lista med sina kriterier. Och framförallt så sänder signal till modebranschen. Det finns många företag som har hört av sig till mig som säger så här, Therese, vi ska vara första klädföretaget som du ska jobba med. Det här kommer vi har det här som liksom högsta prio att vi ska nå de här olika kriterierna. Så på så sätt så tänker jag att det är roligt med att jobba mer ansvarstagande.
Ja du Therese, jag tycker det var ett magiskt avsnitt. Jättebra. Och ja.
Jag är jätteglad över att jag fick prata med dig. Det var jättekul.
Vad har du för planer på gång nu framåt?
Jag har skrivit en serie för Discovery som kommer att visas på Discovery Plus, som är en dramakomediserie som kommer att släppas i höst. Jag håller på att skriva en bok som kommer att släppas nu i sommar exklusivt som ljudbok hos BookBeat.
Vad är det för bok?
Den kommer handla lite grann om, det är liksom inte en biografi eller en bok som har ett särskilt tema som mina tidigare böcker som handlade om psykisk ohälsa och erfarenheter av det och veganism. Utan den här boken kommer handla mer om tankar och reflektioner och insikter och lärdomar genom livet ungefär. Jag har faktiskt inte skrivit klart boken. Så den är fortfarande in the making och därför så kan jag inte ge en bättre beskrivning än så. Men det är väldigt
spännande.
Roligt. Ja, jag tycker att det är väldigt, väldigt roligt att skriva. För jag är ju en sån här människa som lyssnar på flera böcker i veckan. Alltså jag lyssnar på så mycket ljudböcker, Alex. Så att få skriva själv är väldigt kul. Och jag vill bara göra mer såna grejer som känns kul.
Och jättespännande. Jag är själv, det ska bli jättespännande och läsa den. Det ser
jag
verkligen
framåt. Jag har lyssnat på din bok igen. Jag lyssnade på den direkt när den kom. Men så lyssnade på den igen nu som research inför min egen bok. Jaha. Och jag tyckte det var ett så himla bra råd där i som jag har gett till Anders. Jag har inte sagt att det var från din bok.
Säkert från din bok.
Jag tog det själv.
Det här är från min nya bok, Anders. Som du borde läsa.
Ja, men det är sant.
Det är inte jag som har kommit på någonting i den där boken heller egentligen. Det är något som jag har hört från någon annan och något som jag har hört från något sätt. Allt
men jag tyckte det var så himla bra för att ibland så kan Anders, min sambo, han är precis som de allra flesta, ibland så vet man inte exakt vart man vill. Alltså det är ju det, många tror ju att alla människor bara, för det är många som skriver det till mig nämligen, att så här, jag har precis slutat gymnasiet, hur får man reda på vad man vill göra? Vad vill jag göra? De flesta vet inte vad de vill göra. Man kanske vet vad man vill göra idag, men det är väldigt få människor som så här, när de är i gymnasiet, bara, jag ska bli läkare, och så vill man det hela livet. Men däremot så tror alla att alla andra vet hela tiden. Så i alla fall, du hade skrivit då en övning i boken om att man ska skriva som en önskelista på 100 saker som man vill ha.
Mm.
Och då är allt från så här, ja, men jag vill ha den här, ett stort vackert hus, eller jag vill ha en hund, till, ja, men jag vill ha med hälsan i behåll. Så man bara skriver ner 100 stycken grejer, och det vet Anders att göra. Så ska han ge mig en lista. Och så ska jag skriva en sån lista också. Och så ska vi se ifall de matchar varandra och ifall vi kan hjälpa varandra och uppnå allting som vi vill ha i livet.
Ja, ah, kul. Ja, den är helt magisk den där.
För ibland är det så lätt, förlåt att jag avbryter det, är så lätt att man fastnar i det här hamsterhjulet som vi var inne på, att man bara jobbar och så glömmer man bort varför man ens jobbar. För att man jobbar och så får man pengar och så gör man av med de pengarna, så man måste jobba igen. Och så köper man de här fina grejerna och man, ja, men som jag har alltid velat ha en Tesla. Nu har jag den Teslan. Och sen då? Vad ska jag nu då? Alltså, fortsätter jobba för att köpa nästa grej, så kan man inte ha det.
Nej. Det är så lätt att man hamnar i det där.
Ja, så att den här önskelistan, det ska ju inte bara vara massor med olika bilar då, utan andra saker också.
Magiskt det jag sa med. Jag tycker det var som sagt ett sjukt bra avsnitt, jättetrevligt att prata med dig, och för min del har det också känts väldigt, väldigt meningsfullt och väldigt så här kul. Jag ser fram emot att läsa din bok.
Tack snälla, det har varit jättekul att få prata med dig också.
Och vill man följa Therese så är det framförallt, nej men, YouTube finns det ju på enorm där. Där får man veta ännu mer om ditt liv. Och Instagram.
Ja.
Typ det, va?
Typ det.
Stort, stort tack att du kom hit, Therese Lindgren.
Tack, Alexander Pärleros.
Framgangspodden with Alexander Pärleros.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue checkmark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.